Hej, jag heter Kristina Bergqvist och jag är professor i statskunskap vid Uppsala universitet. Och jag har jobbat i ungefär 25 år med forskning och undervisning om genus och politik. Och mycket av det som jag håller på med i min forskning och i undervisningen, det handlar om kvinnors möjligheter att påverka politiken. Men också om hur politiken utformas och hur jämställdhet mellan kvinnor och män påverkas av politik. Det jag ofta har skrivit om då är alltså kvinnor som politiska aktörer och till exempel kvinnorepresentation i politiken. Och dessutom då, vad betyder det här? Vad betyder kvinnors närvaro i politiken för politikens innehåll? Och ett område som jag har kommit att intressera mig mycket för, det är då hur föräldraledighetspolitiken har utvecklats och vad den har för betydelse för just jämställdhet. Så i det här avsnittet av Jämställdhetspodden tänkte jag just berätta om föräldraförsäkringen som en av de viktigaste jämställdhetsreformerna i Sverige. I debatten då om hur jämställdhet ska förbättras så spelar föräldraförsäkringen nämligen en väldigt viktig roll. Betald föräldraledighet är viktig för att vi ska kunna förena arbete och familj. Och jämställdhetsproblemet med det här är att det fortfarande är kvinnor som tar den största delen av föräldrapenningen. Idag är det ungefär 25% av dagarna, eller den tid som föräldrarna har, som används av papporna. Alltså bara 25%. Så mammorna tar alltså ut flest dagar och dessutom så jobbar ofta mammor deltid. Och jämfört med andra yrkesarbetande kvinnor i många andra länder så har svenska kvinnor en ganska långa perioder av föräldraledighet. Och vad är då problemet med att vi har en så här ojämn fördelning av föräldraledigheten? Jo, ur ett jämställdhetsperspektiv så är det att det får negativa ekonomiska konsekvenser, speciellt då för kvinnor som tar ut de här långa ledigheterna. Och de här konsekvenserna kan vi se både på kort och på lång sikt. Och det visar sig till exempel då i en sämre löne- och karriärutveckling. Så på kort sikt kan ju det innebära att kvinnor då får sämre löner här och nu. Och på längre sikt så kommer det att påverka deras pensioner, så kvinnor får sämre pensioner. Och sen har vi en annan aspekt, och det är att ansvarsfördelningen i hemmet kan bli sned. Och därmed förstärks också könsrollerna i hemmet. Och även efter småbarnstiden då, så kan ju det här fortsätta. Och sen kan man ju också säga att pappor får en sämre relation till barnen. Eller kan få en sämre relation till barnen i alla fall. Om de inte är hemma när de är små. Om de överlämnar ansvaret på mammorna. Och en lite intressant sak här är att det finns faktiskt forskning då som visar att skilsmässofrekvensen är faktiskt lägre bland par som är jämställda. Så det kan ju vara något att tänka på som är lite intressant kan man tycka. Så det här är alltså en väldigt viktig jämställdhetsfråga idag. Frågan om hur ansvaret för barnen ska bli mer jämnt fördelat. Vi vet att idag är mer eller mindre alla småbarnsmammor också yrkesarbetande. Kvinnorna har under de senaste 50-60 åren kommit ut på arbetsmarknaden och är ute på arbetsmarknaden i princip i lika stor utsträckning som männen. Förutom att kvinnor jobbar mer deltid än män. Men andelen kvinnor är lika hög som andelen män som är på arbetsmarknaden. Men på den andra sidan så har inte männen då lika självklart tagit plats i hemmen och tagit del av omsorgen. Och det här har ju lett till det som ibland kallas för livspusslet och svårigheterna att förena arbete och familj, där kvinnorna fortfarande tar kanske ett större, eller oftast tar ett större ansvar än männen. Så därför är då den här frågan om hur ska vi komma till att föräldraförsäkringen delas bättre. Det har kommit att bli då en ganska stor jämställdhetsfråga. Det finns många som vill se en reform där fler än två av de 16 föräldraledighetsmånaderna är öronmärkta, eller om man så vill kvoterade för pappan. Även om det är så idag att varje förälder har lika möjlighet att vara hemma, så finns det ändå en möjlighet att överlåta då alla dagar utom just motsvarande två till den andra parten. Så det, de flesta överlåter ju mer till mamman då. Det innebär att ökningen av pappornas föräldraledighet ökar ganska långsamt. Om vi då går tillbaka lite i historien så kan vi se att Sverige länge varit ett föregångsland vad gäller jämställdhetspolitik. Och internationellt sett så stämmer det fortfarande i väldigt hög grad. Den svenska jämställdhetspolitiken har varit väldigt starkt förknippad med det som man brukar prata om som den svenska välfärdsmodellen, som bygger på alla medborgares individuella rättigheter. Och jämställdhetspolitik i Sverige har i mycket handlat om att stärka det som i forskningen brukar kallas för the dual earner carer model. Det innebär alltså att alla vuxna medborgare, oavsett kön, är både inkomsttagare och omsorgsgivare. Och det är till skillnad då från en modell som brukar kallas för the male breadwinner model. I the male breadwinner model så gynnar det en traditionell modell med en manlig inkomsttagare som kan så att säga försörja sig och en hemarbetande fru. Men den här modellen gick i Sverige ifrån på 70-talet och införde vad vi får kalla för den tvåförsörjarmodellen. Och sedan 70-talet då har i Sverige rått ganska stor politisk enighet kring frågor om att kvinnor och män ska kunna delta på arbetsmarknaden på lika villkor och att både kvinnor och män bör dela på ansvaret för barnen. Det är tre reformer som infördes på 70-talet som har varit speciellt viktiga när den här svenska jämställdhetsmodellen började byggas ut. Och det var för det första utbyggnaden av barnomsorgen eller förskolan. Och det var det här med den betalda föräldraledigheten, alltså föräldraförsäkringen. Och sen var det också särbeskattningen. För särbeskattning innebar att gifta par inte beskattades tillsammans som ett hushåll utan som individer. Och särbeskattning innebär då att det inte längre är förmånligt med så kallade male breadwinners eller enförsörjarfamiljer med en manlig huvudförsörjare och en hemmafru. Så det här blev ett väldigt starkt incitament kan man säga, påverkade starkt möjligheterna för kvinnor att gå ut på arbetsmarknaden. Så särbeskattning, utbyggnad av barnomsorg och möjlighet för både mammor och pappor till betald föräldraledighet kan man säga var en slags grundbultar då i den tidens välfärds- och jämställdhetspolitik. Tidigare hade det funnits då en moderskapsförsäkring, men den omvandlades alltså då till en föräldraförsäkring. Och den här utvecklingen kan man säga, den föregicks av ett enormt politiskt engagemang och det var enormt stora politiska debatter om könsroller och jämställdhet. Det började redan på 60-talet. Men själva resultatet i politik kan vi se från 70-talets början och framåt. Och det var inte bara kvinnor utan det var också många män som deltog i den här debatten. Och framförallt i de politiska processerna som ledde fram till att Sverige på 70-talet då blev världens mest radikala i frågor om jämställdhet. Som jag sa då så var det alltså en stor politisk enighet. Även stora organisationer på arbetsmarknaden som fackföreningarna och arbetsgivarnas organisationer tyckte att det var bra att kvinnor skulle komma ut på arbetsmarknaden. Därför att för dem var det också ett behov av arbetskraft. Medan för kvinnornas del som engagerade sig och många män då som var för jämställdhet såg det här som en jämställdhetsfråga. Så som jag beskrev det tidigare, att det handlar om ekonomisk jämställdhet och möjlighet för både män och kvinnor att ha ett jämställt liv så att säga. Att kunna vara jämställda både på arbetsmarknaden och i hemmet. Och den här tanken om att män skulle vara hemma med barnen medan mammorna jobbade och tvärtom då att mammorna också skulle vara hemma när papporna jobbade men att man skulle dela på det. Det var vid den tidpunkten historiskt sett alltså var en väldigt ny och omvälvande tanke. Sverige var då faktiskt först i hela världen med att så att säga omvandla moderskapsledighet till föräldraledighet. Alltså att man tidigare hade haft moderskapsförsäkringar eller möjligheter för mammor då, som var ute på arbetsmarknaden att ha ledigt några månader med betalning. Det hade fanns och finns i många delar av eller andra delar av världen också. Men att införa just en sån radikal reform som att papporna också skulle få del av det här. Det var ganska unikt. Förutom kanske om man undantar Norden då, som utvecklade en liknande politik, så kan man nog säga att det här fortfarande internationellt sett är ganska unikt. Nu är det väl självklart i Sverige och i övriga nordiska länder, men det är långt ifrån självklart med en så pass lång föräldraförsäkring och öronmärkning av föräldraförsäkringen, eller så kallade pappamånader som man ibland pratar om. Det är inte alls någon självklarhet i många länder, och utbyggd barnomsorg och särbeskattning är inte heller sånt som finns i alla andra europeiska länder ens en gång. Så idag är fortsatt den svenska föräldraförsäkringen antagligen en av de generösaste i världen vad gäller både tid och ersättning. Men som sagt, den här idén om att föräldrarna ska dela, den har ju inte helt slagit igenom ännu. Sedan då den här övergången som jag har pratat om här från moderskapsförsäkring till föräldraförsäkring, så kan vi se att föräldraförsäkringen har förlängts från 6 månader som den var då när den infördes 1974. Då var det 6 månader man kunde dela på. Och idag är det alltså 16 månader. Och då får man 80% av lönen upp till ett tak för 13 månader. Och så är det 3 månader som man har ett lite lägre garantibelopp. Den här försäkringen har då setts som en förutsättning för jämställda möjligheter att förena arbete och familj. Men möjligen har den blivit något av en kvinnofälla idag. Och det kanske beror just på att den har förlängts utan att man har infört någon öronmärkning. Så att, ja, förutom de 2 månaderna som är öronmärkta. Men det är ändå ganska liten del av det stora hela. I praktiken så är den här föräldraförsäkringen väldigt flexibel. Och man kan också förlänga tiden hemma. Man kan till exempel ta ut halva dagar och förlänga tiden på så sätt. Något som också främst mammorna gör. Så att man kan vara hemma, har man råd då, att ta ut till exempel halva dagar, så kan man vara hemma kanske 2 år eller någonting sånt. Och sen kanske pappan är hemma några månader. Den här diskussionen om att förmå pappor att ta ut mer föräldraledighet, den har faktiskt pågått nu i över 40 år. Från att den infördes. För även då när den infördes 1974 så var det här på tapeten. Alltså det var flera av dem som var engagerade i den här debatten och som förespråkade införandet av föräldraförsäkringen, som ändå sa att det fanns en risk att papporna inte skulle utnyttja den här möjligheten så länge den var liksom helt frivillig. Till exempel så var det några kvinnor från Centerpartiet och även från Socialdemokratiska partiet som redan i början på 70-talet krävde att om vi har inför en föräldraförsäkring så måste vi öronmärka ett par månader, åtminstone 1 eller 2 månader, så kallade pappamånader. Men det var det inte tal om alls på väldigt länge, som jag ska berätta lite mer om. Så 1974 då, när man hade infört den här föräldraförsäkringen, då använde papporna ungefär 1% av de här 6 månaderna, av de här dagarna de hade till och som de kunde använda dem. Och 2004 så hade det här ökat upp till 20%, och idag är det alltså runt 25% av dagarna som tas ut av pappor. Så det är klart att det är liksom, jämför med internationella siffror då, eller liksom med andra länder som har föräldrar försäkring där pappa kan vara ledig, så är Sverige ett föregångsland fortfarande, eller vi ligger bra till. Men om vi jämför kvinnor och män i Sverige så ser vi att papporna går ganska långsamt fram på den här fronten då, jämfört med hur kvinnorna då har kommit in på arbetsmarknaden, i utbildningar och så vidare. Så kvinnornas liv har nog förändrats mer än, på sätt och vis, än männens liv. För många då som förespråkar jämställdhet, så har den här idén om att öronmärka en större del av föräldraförsäkringen kommit att ses som en av de viktigaste reformerna för att komma till rätta med den ojämställdhet som fortfarande råder både på arbetsmarknaden och i familjen. Och här finns det lite olika förslag. En del menar att det vore det bästa eller mest rättvisa vore att man delade föräldraförsäkringen så att säga rakt av varför ska det vara möjligt att flytta månader fram och tillbaka? Varför inte bara ge till exempel 7 månader till mamman och 7 månader till pappan? Eller idag är det väl kanske så att de flesta förespråkar någon typ av tredelad försäkring då, där man skulle kunna ha 5 månader för mamma, 5 månader för pappan och 5 som man kan dela på. Det finns lite olika varianter. Där har till exempel Island gått då förbi, om man vill, så vill, för Sverige och infört just en sån här tredelad försäkring där man har. De har bara 3 plus 3 plus 3, så de har sammanlagt bara 9 månader, men det är 3 månader för mamman, 3 för pappan och 3 som man kan överföra till varandra då. Med tanke då på att föräldraledigheten ju faktiskt har reformerats och förlängts gång efter gång sedan 70-talet, så har det ju funnits en hel del tillfällen där politikerna faktiskt skulle kunna ha gjort en sån här reform och infört en typ av pappamånad, eller liksom infört den här tiden som är reserverad för vardera föräldern. Men den här frivilliga linjen där föräldrarna själva bestämmer precis hur de vill dela på det har behållits ända fram till 1994. Så den första öronmärkta månaden kom 1994, eller beslutades då av faktiskt då en borgerlig regering, där socialministern och partiledaren för Folkpartiet Bengt Westerberg var den som var drivande. Och det här kan man tycka är lite förvånande med tanke på att det var socialdemokrater och den socialdemokratiska regeringen och det socialdemokratiska partiet som hade varit de som har sett som om man säger som svensk jämställdhets infört många av de här andra tidiga jämställdhetsreformerna, och det har även varit så att inom Socialdemokraterna så har just öronmärkning av föräldraledighetsmånader varit en stor fråga. Det är många inom Socialdemokraterna som har förespråkat att Socialdemokraterna borde gå före i den här frågan. Men det gjorde de ju alltså inte, utan det var faktiskt en borgerlig regering som införde den första, som då kallades, det första som då kallades, ofta kallades för pappamånaden. Det var först 2002 som det infördes en andra månad inom ramen för föräldraförsäkringen. Och det var då var det Socialdemokraterna som införde den. En sak som vi kan notera här är också då att de här reformerna har haft god effekt på pappornas uttag. Man kan se att efter varje reform så har uttaget av föräldraledighet av papporna ökat. Det verkar ju vara någonting som funkar då. Och den här frågan om att reservera en ännu större del av föräldraledigheten har sedan fortsatt även efter 2002. Den har fortsatt att utredas och stötas och blötas i de politiska partierna och av regering och riksdag. Och speciellt då, som jag sa, inom socialdemokratin så har det också fortsatt att vara en het fråga där. Och partiet har haft flera möjligheter att gå vidare, men har inte gjort det av olika skäl. Men idag har då just Socialdemokraterna faktiskt slutligen tagit ställning för att de ska reservera en tredje månad inom ramen för föräldraförsäkringen. Och även Miljöpartiet och Vänsterpartiet står bakom att fler månader ska öronmärkas. Och bland allianspartierna har Folkpartiet också uttalat sig positivt om det här. Så inför framtiden så kan vi nog förvänta oss att debatten kommer att fortsätta. Den här frågan kommer inte att försvinna från den politiska dagordningen. Och så får vi se om det leder till ökad jämställdhet. Just nu så har jag 2 projekt som berör de här frågorna på olika sätt. För att som jag sa i början så har jag intresserat mig för det här med jämställdhetspolitik och speciellt föräldraledighet och barnomsorg på många olika sätt under lång tid. Ett av de senaste projekten då handlar om just att försöka gå lite djupare in på varför det har varit så svårt att införa den här typen av reform, alltså det här som vi pratar om med att öronmärka eller kvotera föräldraförsäkringen. När vi går in i materialet kring de här politiska diskussionerna, så ser vi liksom att det finns att det har varit väldigt svårt att få igenom det i politiken. Alltså, varför är det så svårt? Vad är det som gör att, att politikerna inte vill genomföra det här? Samtidigt som man säger att man förespråkar jämställdhet. Och de som agerar för jämställdhet, olika kvinnoorganisationer och så vidare, säger att ja, men det här måste ju vara en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna. Och ändå så har det varit väldigt trögt. Och då har vi tittat, då har vi faktiskt gått in just och tittat speciellt på Socialdemokratiska partiet. För att just de då har haft det här på sin politiska agenda så länge. De har haft många möjligheter i och med att de har suttit i regeringsställning under många perioder under 2000-talet och tidigare också för den delen. Och med tittat, vad är det internt i Socialdemokraterna som gör att de inte vill, att de å ena sidan säger att de är för jämställdhet, att de verkligen tycker att det är en jätteviktig fråga att, att man delar på föräldraledigheten, och de säger att de är ett feministiskt parti, men de gör, vill inte gå vidare med den här reformen förrän nu, precis nu har de ju tagit det äntligen då. Men då tittade vi på debatten som var runt 2005 när den här frågan var på agenda, för då hade det kommit en utredning som Socialdemokraterna hade tillsatt, och den här utredningen föreslog att man skulle dela föräldraförsäkringen då som i tre delar. Men det gick inte igenom, och de la aldrig något förslag om det här helt enkelt. Och vi har kommit fram till genom att göra intervjuer med de politiker och utredare och andra personer som var inblandade i det här, att det handlar ganska mycket om att man är rädd för, att man trodde inte att man kunde, vinna val på den här frågan. Helt enkelt. Man såg inte att, det, att de kärnväljarna inom socialdemokratin som man då anser, jag menar som man vill företräda, som ja, arbetarklassen, uppfattades inte som att de ville ha föräldraförsäkring helt enkelt. Eller inte ville ha föräldraförsäkring. De ville inte ha kvotering av föräldraförsäkringen. De ville bestämma det här själva. Så det sågs av många inom partiet som lite grann som en medelklassfråga för, eller speciellt kvinnor i medelklassen ville ha det här, medan då deras kärnväljare ville inte ha det.
Hur spelar normer in? Jag tänker mansnormen till exempel, som kanske hamnar i en försörjarroll och kvinnan i en vårdande roll. Mm. Trots att vi båda har arbetat nu i runt 40 år. Mm. Finns det en norm som ligger kvar sen innan båda började arbeta?
Mm. Ja, ja, men det här är ju en jätteintressant fråga som är också en av de svårare att mäta, eller vad man ska säga, eller komma åt. Men antagligen, eller jag skulle svara ja på den frågan, eller att det finns fortfarande normer. Och att det inte bara handlar om att vi inte har råd, som jag pratade om här för ett tag sedan då, eller av olika praktiska skäl så passar det bäst att just mamman i den här familjen är hemma eller så, att det, utan det handlar kanske också, för många handlar i grund och botten om att det fortfarande finns en norm som alltså där det är en starkare förväntan på mammorna att ta huvudansvaret, och att även om män idag har någon slags, alltså att även om vi som just genom lagstiftningen på föräldraförsäkringsområdet liksom har en norm där som säger att det ska vara jämnt fördelat, så är den ju inte helt genomförd så länge man kan föra över de här månaderna, och då blir det ju upp till de normer som gäller i runt köksbordet eller i, ja, där i den familj man är i, och så då slår det något traditionella könsnormer och normer om maskulinitet och att vara mannen som försörjare, kvinnan som omsorgsgivare, är ju ändå sådana normer som har funnits så starkt historiskt sett att de är ju svåra att liksom komma åt med lagstiftning på liksom kort sikt. liten intervjustudie som jag har varit med och gjort, då kan man ju se flera olika varianter här. Dels då familjer som föräldrar som säger att ja, men det, alltså, som jag sa då, att alla tycker i princip att det är bra, man kan dela lika, men sen så har man ju massa olika skäl till varför man inte gör det ändå. Och i vissa fall så kan man ändå se att det kanske är så att mammorna tycker att, alltså att det, eller man kan nog se att mammorna oftast ändå är de som har mest koll på det här med föräldraledighet, som tänkt mest på det. Och är det så att de vill dela, då är det mycket troligare att man delar också. För då ställer de krav på männen, på papporna i sin relation. För många blir det bara som någonting som bara råkar bli. Alltså det är någonting som bara... Ja, det var ingenting de hade funderat så mycket på. Och sen blev det så, ja men... Och då blir det ofta en lite mer så traditionell fördelning. För då är det mer att, ja men... Ja, han skulle ju... Han hade ju så mycket på jobbet då. Och sen så blev det så, ja men det blev så att jag tog det. Ja. Det var inte så mycket man grubblade över. Så att oftast verkar det faktiskt som att just de familjer där man delar väldigt lika... Då har man haft en strategi. Då har man bestämt sig på förhand att man ska göra det. Och så har man liksom bestämt sig för hur det här ska gå till. Och hur man ska liksom lägga upp föräldraledigheten. Hur man ska lägga upp sitt jobb. Och hur man sen ska fortsätta dela på saker och ting. Så det krävs någon slags medvetenhet. Annars tror jag att de här, som vi pratar om, de här normerna som finns. Som vi inte är så medvetna om alltid. Eller som bara... är de som kanske styr oss på ett mer, liksom mer omedvetet plan. Då blir det ofta så att, ja men då blir det. Ja men hon var ju ändå hemma och ammade. Eller jag var ju hemma och ammade. Eller mamma, alltså, ja, och så vidare.
Om man delar upp de här 25% i barnets olika åldrar. Finns det några skillnader där?
Ja, då ser man just det här att mammorna tar dem första tiden. När de är liksom, ja, från födseln och framåt liksom till ofta uppåt till och med minst 9 månader eller mer. Och sen att papporna tar kanske då, ja, om de tar en sammanhängande tid så kan de ta det precis på där då, så att säga, liksom till barnet börjar förskolan. Men så finns ju de här som vi också pratar om, de här föräldrarna som sprider ut sin föräldraledighet över ganska lång tid genom att ta halva dagar och sånt. Och då blir det oftare så att det blir lite mera att mamma kanske är hemma under en väldigt lång period, sen att pappan är hemma någon gång då och då. Så det är lite olika.
Jo, jag har en fråga angående de här 25% som man brukar säga att papper tar ut. Jag tänkte bara höra lite närmare om den siffran. Är det alltså, för jag tolkade dig som att det är 25% som alla pappor tar ut av all föräldraledighet, men hur många procent av par delar helt lika? Kan man säga att det här är det 25% pappor som tar 50% eller är det, kan man säga, är det 100% pappor som tar 25% av föräldraledigheten? Är du med på
vad jag menar? Ja, och det här är ju viktigt. Alltså, 25%, det är alltså 25% av all föräldraledighet som tas ut, om vi säger det, tas ut av alla föräldrar under ett år. Så ett antal dagar, då totalt sett.
Mm.
Det är det totalen. Och så är det 25% av de dagarna, den tiden, tas av pappor. Och sen om man tittar på det, liksom hur stor andel av alla papper tar ut någon tid. Det är en annan sak. Och då är det nästan alla. Alltså det är över 80% papper som tar ut någon tid. Men det kan ju vara mindre till exempel. Alltså då är det kan ju vara mycket mindre än 25%. Så genomsnittligt så tas då, alltså, ja, 25% av alla föräldradagar som tas ut är... Är det pappor som har tagit?
Du har tagit upp en rad skäl som framkommit i dina intervjuer kring en ojämn fördelning bland föräldrar. att de flesta vill, men av andningsskäl, ekonomiska skäl, rådande normer, så ser den ändå ojämn ut. Jag tänkte bara fråga dig, vilka av dessa skäl är det vanligaste skälet?
Det vanligaste skälet man anger.
Precis.
Jag tror att nu har ju det här, om jag säger, alltså jag bara reserverar mig och säger att det här är ju inte en representativ undersökning, för eftersom det är liksom ett litet antal föräldrar som jag har intervjuat. Men om jag jämför det som jag har själv kommit fram till och det som kommer fram i andra undersökningar, så tror jag att det skäl man ofta anger är ekonomiska eller arbetsplatsrelaterade, att man på något sätt säger att just då gick det inte för att det var mycket på jobbet. Eller, och ibland kommer det också fram då att arbetsgivare, alltså att män, att man har väl visat i vissa undersökningar att det inte är lika självklart för arbetsgivare till pappor, alltså, eller att mäns arbetsgivare kanske inte är lika inställda på att männen ska ta föräldraledighet, för liksom, för kvinnor är det ju liksom något som de inte ifrågasätter. Så där kommer vi lite grann tillbaka till det här med normer, men som kvinna som ska ha ett barn, så ser du, det är ganska tydligt, du visar det, du är på jobbet och så tar du föräldraledigt, och det finns liksom ingen egentligen som ifrågasätter den rättigheten normalt sett på din arbetsplats, medan man, vissa män har upplevt det som mer som ett problem då. Men sen så finns det också faktiskt några i de här intervjuerna som säger att de har upplevt det som väldigt positivt, och att deras arbetsgivare verkligen har varit positiva till att de ska ta att de ska vara föräldralediga och pappalediga då, och att de också efteråt har känt sig, att de har fått en erfarenhet och att de känner sig uppskattade och så, som är väldigt positiva. Så att jag tror vi kan se alla möjliga varianter idag. Och att någonting har, alltså jag skulle ändå vilja, även om vi ofta framhåller att det fortfarande är lång väg kvar, så tycker jag ändå att man liksom också samtidigt ska se det lite grann i ljuset av att det här är en väldigt lång historisk process som tar ganska lång tid. Och att det finns även saker som har hänt som är väldigt positiva, och att ja, det är inte så att det är nattsvart på något sätt.
Tack så jättemycket, Kristina, för att vi fick komma hit och prata med dig.
Tack så mycket.
Tack.
Jämställdhetspodden produceras av Anton Kantor, Julia Burman, Hedvig af Sandeberg, Pernilla Söderblom, Sara Götesson och Shahrzad Fazeli.